I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hejsan, hejsan! Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren möter, en podcast som kommer ut med ett nytt avsnitt varje onsdag. Den här veckan är det en legendarisk sportkommentator som gästar Holmgren möter. Han har arbetat i radion i 21 år. Han har arbetat i televisionen i 21 år. Han har gjort 30 raka ishockey-VM som kommentator eller referent. Det handlar naturligtvis om Lasse Kink, som förresten också blev guldbagge-nominerad i dokumentärfilmen om honom som heter Kinken. Innan ni får till Lasses historia så vill jag bara säga att vill ni komma i kontakt med mig och ha önskemål, förslag, synpunkter, så gör ni det bäst via hemsidan niklasholmgren.nu, Twitter niklas_holmgren eller Facebooksidan Holmgren möter. Nu har det blivit hög tid att lyssna till Lasse Kink. God lyssning. Carl Lars Åke Lasse Kink, född den 10 januari 1943, Oscarsförsamling i Stockholm. Tjenare Lasse.
Stämmer allting? Ja. Du har helt rätt.
Trevligt att få komma hem till dig.
Ja. Ja. Bo kvar i de gamla kvarteren.
Ja, har du bott på Östermalm hela ditt liv?
Ja, det har jag gjort. Ja. Nej, det, nu gör jag. Så att jag har faktiskt bott i 2 år på Lidingen. Ja. Jag hade med en av mina första, min första riktiga våning, köpte jag svart på Lidingö.
På Lidingö?
Ja, då kostade det 25 000. Idag skulle det kosta 125 000.
Men du har hållit i de fina kvarteren. Östermalms Lidingö var okej, men ja, tillbaka till Öfri Östermalm. Ja. Det är inte bara Östermalm, det är Öfri Östermalm också.
Helt rätt, ja. Fint ska det vara.
Ja, vi skymtar Nybroviken här nere. Ja. Ja, ja. Och pappa din, kanske inte så många som känner till, men han var väldigt berömd på sin tid.
Helt rätt.
Carl Kink.
Ja, han var skådespelare och... Han var nog mest känd i Göteborg, därför där var han chef för Stora Teatern under ett antal år och gjorde en hel del väl. När teatern höll på att gå omkull så hjälpte han till med välgörenhet, samlade in pengar och fick till och med en medalj av kungen till slut för det, för att han hade ställt upp och göra det där. Och sen var han ute i folkparkerna väldigt, väldigt mycket och på vintrarna med någonting som heter Programbolaget, jag vet inte ens om det finns kvar. Spelade oftast operett. Var med och sjöng väldigt fint. Sen Olle Hallbrorsan hade ju Folkan under ett antal år. Så teaterblodet gick i släkten. Och det här att hålla på med radio och tv som jag har gjort, det ligger ju lite åt det hållet också.
Var det nära att du, Lasse, slog in på den banan? Jag menar, du har haft nära till Dramaten.
Ja, jo, ja. Det är sant. Ja, nej, det har det aldrig riktigt varit. Även om vi spelade en del amatörteater när jag var väldigt liten. För de som bodde i huset var vi tvungna. De var ju tvungna att komma och se när vi hade det där. Så nej, närmare så kom jag aldrig.
Hur var det att ha som berömd pappa på den tiden?
Jag märkte aldrig det alltså. Tänkte aldrig på det någon gång. Och han, i Stockholm var han ju som sagt, han hade visserligen jobbat på Oscarsteatern och där var han också chef under ett par år, men då agerade han inte själv utan han skötte rulliansen på Oscarsteatern och han längtade efter att stå på scen igen, så därför slutade han där och fortsatte igen med folkparkerna till han var över 70 år.
Många sena kvällar och mycket borta,
antar jag. Ja, det var han.
Precis väldigt, som det blev för dig.
Ja, väl, han var nog borta mer än vad jag, för han var ju borta i långa sjok då, halvårsvis. och var hemma då någon månad emellanåt. Så det, men vi har väldigt bra relationer både med honom och med mamma. När man läser om alla de här stackars männen som haft en jobbig bakgrund, så tänker jag alltid på vilken tur jag har haft som aldrig haft några konflikter med mina föräldrar. Så det är skönt.
Han var operettsångare som du nämnde. Mm. Tenor, hur är din sångröst, Lasse?
Den är nog mitt emellan usel och bra. Så att jag sjunger helst nubbeviser i så fall.
Okay. Ja. Hur var det att växa upp här på Östermalm? Född alltså 1943, så du är uppväxt här på 40- och 50-talet. Hur var Östermalm då?
Ja, du tänker. Ja, det var... Jag känner ingen större skillnad. Alltså jag har aldrig tänkt på det där. Och folk säger ju över Östermalm som du drog till med, att det skulle vara så fint. Alltså, alla hus jag bott har bott vanliga människor. Jag har aldrig bott med några som har varit finare än någon annan. Och folk från olika länder har bott i husen och varit kompisar. Så att jag har aldrig haft någon känsla av att var jag bor. Ja, jag tycker om Östermalm, det kan jag säga.
Ja, jag pratade med Christer Rockström här i Holmgren möte för några veckor sedan. Och han är uppväxt också ungefär men på andra sidan Humlegården. Och han sa att de fina killarna där från andra sidan Öfre, de spelar bandy, vi spelar hockey.
Ja, vi spelade bara hockey.
Spelar ni hockey här? Ja, det fanns hockeykillar på den här sidan av Humlegården också.
Ja. IF Lusen har du inte hört talas om då. Vi hade ett lag, både fotboll och ishockey. Fotboll var vi lite bättre än vad vi var ishockey. Men bandy spelade vi aldrig.
Nej,
det fanns ingen band överhuvudtaget bland mina kompisar. Eller, och Östermalms idrottsplats spelade man ju också mest hockey, även på den stora isbanan som var där. Vi var ju ute där och kämpade. Och jag spelade mot Tumba där till exempel.
Oj, ja, det var, hur gick den matchen? Kommer du ihåg det?
Ja, det kommer jag ihåg allt väldigt väl. Till skillnad från Lars Orli som påstod att han hade spelat mot Nacka, så kan jag säga att jag har spelat mot Tumba. Men det var så här att han fick en skada som gjorde någonting som heter båtbenet, känt för hela svenska folk. Ingen visste var båtbenet satt innan Tumba blev skadad. Det satt vid tummen. Och när det blev avslaget så kunde han ju inte vara med och spela i dåvarande högsta serien. Utan han fick låta bli att spela. Den gipsades ju handen. Men han, som vanligt, kunde Tumba inte sitta still. Och han gick på GH då, som hette GSI då. Han kom ner på Östermalms idrottsplats på vanliga stora isen där och skulle köra skridskor. Och han hade ju då tummen gipsad, så han kunde egentligen inte göra så mycket. Men han såg att vi var några killar som lirade. Och då sa han, vad mer grabbar, får jag mer? Vi kunde inte ta pucken från honom fast han hade gipsad hand. Han åkte runt oss som åtter och vi tyckte det var urkul. Och sen tvättade man ju inte den handen på en månad när man hade skakat hand med Tumba. För trots att jag är AIK-are så har Tumba alltid varit en av mina stora idoler.
Ja, vi kan väl ta det. Nu är ju både AIK och Djurgården, de är ju födda på Biblioteksgatan här på Östermalm. Men hur blev du AIK-are? Och hur mycket AIK är du lika tokig som Tommy Engstrand som inte kan sova?
Nej, tvärtom skulle jag vilja påstå. Tommy och jag är nog varandras motsats i den det. Om vi börjar med hur jag blev AIK-are, så alla föds AIK-are. Sen är det några som har misslyckade förlossningar och då kan det gå åt skogen. Men sanningen att säga så var det så här att någon gång... Ja, jag vet precis när det var nu. Det var alltså 1948. Då var Sverige vann OS-guld i London i fotboll. På hösten där så tog pappa... Han var hemma under en period där i september eller oktober. Tog han med mig och min brorsa. Och det finns en underbar bild på det där som jag inte vet var han har tagit vägen. Vi går i lodenrock, vet du vad det var för något? Det var en grön, ganska, alltså nästan som en, i dag en fin herrrock. Och en grå keps. Han, brorsan och jag gick iväg till Råsunda med pappa. För att se fotboll. Första gången jag var på fotboll. Och då så sitter vi, jag vet precis var vi satt på läktaren. Alltså på den östra läktaren lite närmare stan än mitten. Och där satt vi och...
Var det östra Öfre eller nedre?
Öfre. Ja, och det ska vara Öfre.
Ja, i ditt fall i alla fall. Ja.
Och där satt vi och AIK spelade mot IFK Göteborg. Och AIK spelade fantastiskt fotboll. Jag tror de vann med 5-1. Garvis Karlsson sista match, eller en av de sista matcherna gjorde i AIK innan han blev proffs i Spanien. AIK vann med 5-1. Och jag som då hade hört på radio Sveriges matcher i OS... berättade pappa långt efteråt, satt hela tiden och berättade, heja Sverige, heja Sverige. Och pappa sa, ja men båda lagen är från Sverige. Ja, men då de där som är så duktiga, vill säga AIK, måste ju vara från Sverige. Och då, därav är jag AIK-are, kan man säga.
Så där föddes det alltså, det är Järvis fel, ja, eller exakt. Förtjänst.
Ja. Man ju... Henrik Karlsson kom ihåg, han rundade och gjorde mål på, så det var kul. Men nu ska jag fortsätta då med kontrasten med Tommy Engstrand. Att jag tycker det är kul att gå på fotboll. Tommy lider ju ibland när det går dåligt för Djurgården. Och alltid han ser det, åh Djurgården kommer åka över och så vidare. Men jag tycker ju att fotboll är så jäkla roligt. Så jag kan inte förstå att man kan stå på läktaren och skrika hata, hata Göteborg till exempel. Eller så vidare. Jag brukar, när man snackar någon gång med de där huliganerna. Det händer inte så ofta, men när jag gjort det så frågar jag, vad är era tankar? Ska vi inte spela mot några andra lag? Ska AIK spela mot sitt B-lag? Det är väl roligare att vi spelar mot Göteborg eller Djurgården eller och andra lag än att vi spelar mot oss själva eller hata domaren och så vidare. Men vad sjutton, ska vi inte ha någon domare? Vad ska han göra? Ska vi spela utan domare och mot AIKs B-lag? Och jag får aldrig något svar på det där. Det är ingen som har kommit på någon lösning. Så jag kan inte förstå. Och likadant, AIK-Djurgården är de roligaste matcherna jag vet. Så att när AIK eller Djurgården är i olika serier i någon idrott, så tycker jag det är bedrövligt. Och jag vill alltid att de ska spela i samma serie. Men helst skulle jag vilja ha dem i högsta serie båda två. Just nu skulle jag vilja att Djurgården kom ner till allsvenskan i hockey.
Ja, de behöver ju varandra också, klubbarna. Ja. Och det vet de ju om. Ledningen vet ju om det. Men,
ja. Och det som du sa, de båda är startade i Stockholm. De har ju samarbetat klubbarna sinsemellan under många år i allianssammanhang med Hammarby också.
Ja. Födda på samma gata till och med.
Ja.
Det är biblioteksgatan.
Ja, men Djurgården bildades ju på Skansen.
Gjorde den det?
Ja, de har ju, det finns en minnessten där.
Jaha, jag trodde
uppe.
Båda var...
Ja, du ska inte gå dit.
Nej, nej. Ja, men det är i alla fall nästan Östermalm,
ja,
båda klubbarna.
Ja. Ja. Visst, alltså, Djurgården är ju mer sammanknippad med Östermalm än AIK. Det är ju många som kallar det för en Solna-klubb, även om de nu är bildade i Stockholm.
Ja. Ja, har hållit till sedan 1937 där ute i fotbollssammanhangen.
Ja, just det, sen Råsunda bildades. Ja. Ja.
Lasse, du var ju en härlig, genuin entusiasm för idrotten. Ja. Hur fick du den här kärleken? Alltså, du berättade ju när du började heja på AIK, men hur kände du att, wow, vad jag tycker om sport?
Jag vet inte det. Alltså, min pappa och mamma har ju aldrig själva idrott. Pappa spelade lite tennis och vi åkte skidor och sånt där, alltså på längden. Men jag kan inte minnas att de entusiasmerade mig till att tycka om idrott. Jag kan inte svara på den frågan varför. Jag vet bara att jag är det.
Och du började i, var det IF Lusen?
Ja, IF Lusen.
Ja, vad var det för någon sammanslutning?
Ja, det var skolan, ett lag som vi gjorde av... De som gick i samma årskurs. Vi gjorde ett lag tillsammans. Vi var duktiga i fotboll. När vi slog Djurgården en gång på Gärdet, så stod det en rubrik i det var AT-kuppen hette det på den. Stod det i rubriken,
ja,
Lusen slog Djurgården. Och det var,
oj.
Ja, det var en kul match. Så det var också,
och då hade du blivit AIK också.
Ja, så det var ju länge sedan. Det var 1949-8 det, så det hade jag varit i många år då.
Hur var du aktiv i många sporter? Ja. Hur såg det ut?
Jag spelade ishockey, fotboll, handboll, bandy lite grann. Och där, jag har gjort ett drömmål en gång faktiskt i Dallas sedbollklass. Ja, jag spelade vänsterytter i Kronobergs bollklubb där jag också spelade fotboll under en period. Och vi kom åka, jag kunde inte skjuta, det var ju värdelöst på att skjuta i bandy. Men jag minns att jag såg en kille helt fri ute på högerkanten, så jag tänkte, dit försöker jag slå bollen. Så jag drog till allt vad jag kunde, och det var inte så mycket. Men bollen, jag träffade ju som vanligt bollen ganska konstigt. Jag fick en jäkla konstig skruv, så den gick nästan mot hörnflaggan, men vände in. Och målvakten trodde ju att jag skulle spela ut dit, ut på kanten, så ramla in i målet istället för att gå ut till en genomskärnare på högerkanten. Det är ett av de få målen jag gjorde i bandy. Men och sen var de friidrott, där blev jag Götamästare, IF Göta på häck.
Och
min häckkarriär, den hade
110 varit... häck.
Nej, 60 faktiskt.
60 häck. Ja, det var kort häck.
Man fick ju inte springa längre på det, då när man var ung.
Nej.
Och min häckkarriär började på Bosön under en friluftsdag där ute i Östra Real som jag gick i skolan då. Vi hade friluftsdag där ute, och så var det en kille som var duktig att springa häck, men mästerskapet kunde inte genomföras om inte det var tre man som var med. med. Och jag hade sprungit 60 meter slätt innan och kom där 3-4 eller sånt där. Och då sa han, kan inte du springa häcken här också? Ja, visst. Och så värvade han en kille till. Så vi har tre man som sprang häck. Och jag lyckades vinna det där loppet. Alltså helt, jag hade aldrig sprungit häck förut. Men av något skäl så stämde mina steg mellan häckarna. Så jag kunde klippa dem där. Och så fortsatte jag under en period i Göta. Och jag vet inte om jag ljuger, men jag tror att jag slog Stenpelle, som var en legendarisk friidrottare. Jag vet inte om det var på 30- eller 40-talet, långt tillbaka i tiden. Men hans rekord på den där sträckan sa de att jag slog.
Ja.
Så men min friidrottskarriär slutade på Uppsala studenternas idrottsplats i en match mot Uppsala studenterna och Göta. Så skulle jag brösta mig över mållinjen på 60 meter och snubblade och skrapade, det var kolstubb, och skrapade upp hela ryggen. Och då ägnade jag mig istället åt fotboll, ishockey mest efter det. Handboll.
Så det var den typen av, det är en rätt ovanlig skada i friidrott annars som fick att lägga av med den sporten.
Säkert, skulle jag tro också. Ja.
Ja, vilken av sporterna, alltså fotboll, ishockey, alltså, jag får ju också den frågan för jag håller ju på med båda. Men kan du säga vilken av de här sporterna som ligger dig närmast om hjärtat?
Ja, fotboll eller ishockey? Ja, jag tycker fotboll är ett större spel än ishockey. Men en dålig fotbollsmatch, den är för hemskt dålig ibland. Medan en dålig hockeymatch aldrig är riktigt lika dålig. Därför i hockey får du alltid målchanser. Det händer alltid någonting i en dålig ishockeymatch. Men en fotbollsmatch så slutar 0-0 och ingen gör någonting av värde. Ingen klackspark eller någonting. De är för tröka.
Så fotbollen lite närmare
hjärtat. Ja, jag tycker det är lite mer konstnärligt.
Tycker du hockeyn är primitivare på det sättet?
Ja. Ja, nu är jag elak mot alla damer. Det är därför tjejer ofta tycker hockey är lättare att förstå. Därför att det är ju lite boxning så att säga. Rakt på rödbetan. Och det är bara offsiden som man måste förklara ibland.
Du Lasse, som har varit med och har perspektiv, hur ser du på våra två nationalsporter idag och ligorna som har tappat i värde, tappat i profiler, Allsvenskan i fotboll och SHL i ishockey? Hur ser du på situationen?
Ja, det ligger, tror jag, väldigt mycket i att vi har ett skattesystem bland annat som vi har, som inte Danmark har, som kan konkurrera lättare än våra stora spelare. Alltså, vi kommer ju aldrig att få ett riktigt bra fotbollslag igen, nu sa jag klubbnivå. Därför att så fort en spelare kommer upp så kommer han att värvas till utlandet. Och ingen spelare säger nej till att gå till utlandet, även om de får sitta på bänken. Vad jag inte kan förstå som en liten bisats, det är ju de här killarna som går till för stora klubbar och inte får spela. Om man får 20, 30, 40 miljoner så skulle jag hellre ta 20 miljoner och få spela än att få sitta på bänken. Men alltså, och hockeyn är ju ändå, ska vi säga, den är väl trea i Europa i kamp med finnarna och Schweiz. Men vi är nog lite bättre överlag där. Bredden är nog lite bättre i Sverige än vad den är i de andra länderna. Men toppen i NHL, den kommer vi ju aldrig att nå. Och inte i KHL heller, om inte nu oljepriserna sjunker tillräckligt mycket så alla spelare sticker från KHL, vilket jag tror. Alltså, jag tror att Kovalchuk inte fasken kommer han och om druben faller ännu mer så klart att han sticker över tillbaka och tar lite dollarbuntar innan han måste sluta. Och jag tror många svenska spelare kommer tillbaka nästa säsong och säkert kommer flera KHL-klubbar att läggas ner för de har inga pengar. De här oljegubbarna var ju lättast att ta bort, ja, det är ett hockeylag. Så det är jag rädd för. Men om vi återgår till Sverige så Allsvenskan, jag undrar om den inte är lite på gång uppåt igen statusmässigt. Malmö, Europa League-lagen klarades ju lite bättre än tidigare och hoppas inte att det är en tillfällighet utan att kontinuiteten i träningar och blicken ut över Europa, hur vi ska träna, hur vi ska bära oss åt för att komma upp i den där klassen, den har nog blivit bättre.
En springande punkt när det gäller svensk idrott är ju den här 51-49%-regeln, vilket gör att ingen enskild kan äga en idrottsklubb. Hur ser du på den
regeln? Det är ju det där gamla myntet som har två sidor. Alltså, ta till exempel här nu som ryktas att AIK ska få in en kille med för mycket pengar som har lite över 60, snackades om 60 miljoner, om det är sant eller vet jag inte. 30 har jag hört också, men någon vara. Men problemet är ju när han slutar. Om man tar bort 51%-regeln, 49 då till en ägare. Slutar han, då står ju klubben där. Har du kvar den där andra sidan så kanske chansen är lite större att klubben överlever. Luleå nu som ska få massa pengar av killen som, vad var han, startade Spotify, va?
Jag tror det.
Det är ju svårt om de inte är, och det är ju inte livslånga engagemang, det blir det ju inte från de här grabbarna. Och en dag slutar de, och vad gör man då? Det är svårt, jag kan inte svara på vilket som är bäst. Jag hoppas att idrottsrörelsen själva förstår bättre än jag.
Och vi går tillbaks, Lasse, till skolan. Hur var du i plugget?
Ett geni? Nej.
Vad trevligt, långt, vad härligt. Långt, jag med ett geni.
Långt därifrån. Nej, för sjutton, jag tog studenten med ganska mediokra betyg. Jag hade, jag kommer inte ihåg många ämnen, men har några överbetyg. Men jag körde i matte.
Jaha.
Ja, och när jag skulle, det var ju på den tiden någonting som heter muntan kom man upp i. Alltså muntligt förhör sista dagen i skolan. Och klarar du inte det så kunde du åka dit. Det var två dramatiska händelser. Den ena var att jag hade en biologilärare som inte jag riktigt kom överens om. Han var en mycket, mycket märklig person. Och han och jag hade inte samma våglängd. Men han gick in och satt ett B-fråga, eller vad det nu hette på den tiden, i studentbetyget. Men han hade, som tur var, hade han tidigare satt ett B, som man fick tydligen inte ändra det där. Och hade han satt B-fråga, då hade jag inte fått komma upp i det muntliga förhöret ens en gång. Men nåväl, jag kom i alla fall upp i det. Och då var det matte som jag körde i. Och då måste man visa att man inte var helt okunnig. Och innan det där förhöret så stod jag i korridoren, och så kom min mattelärare förbi och så frågade jag honom ungefär, jag kommer inte ihåg exakt, men du, måste vi kunna Pythagoras sats? Jag sa nog inte du, jag sa nog magistern förresten. Måste vi kunna Pythagoras sats? Ja, det ingår i läroplanen, sa han. Ja, så lyckades jag då få en kompis då som var duktig i matte och lära mig Pythagoras sats. Och då kom läraren tillbaka efter 10 minuter åt andra hållet, och så sa han, magister, nu kan jag Pythagoras sats. Han svarade, gick vidare. Så kom vi in till förhöret, och så började han och sa, Kink, kan Kink bevisa Pythagoras sats? Så fick jag upp och göra det och visade mig att jag inte var okunnig, och därför klarade jag studenten.
Det var väl, var tur att du frågade där. Hade du fått annat?
Säkert. Som utan hunnit prova? Ja, det vet man aldrig, men det hade nog varit värre i alla fall. Och sen efter det så gick jag på universitetet och läste juridik i 3 terminer, klarade en halv årskursen på den där. Hade väldigt roligt på Postis och på Dyrsan och allt vad det hette när man mest festade.
Hur gammal var du då när du var gick på 22, universitetet?
22, va? 23, ja. 23 var jag ändå. 22, 23, ja, efter militärtjänsten.
Ja, vad gjorde du lumpen någonstans då?
I1.
Här uppe också?
Ja.
På Östermalm med?
Ja, för 17.
Herregud, vad var det?
Ja.
Det gäller att ordna.
Ja, helt för sig, ja. Sen just där, juridik, körde taxi för att få pengar. Tyckte det var jätteroligt. Det var riktigt roligt att köra taxi. Så det gjorde jag lite mer än pluggade.
Ja.
Men, och sen så hade jag turen att gå i samma skola som en kille som heter Janne Berglund, som blev generalsekreterare på Svenska ishockeyförbundet strax efter han hade varit klar med sina studier. Och efterträdde en kille som heter P.O. Wester. P.O. Wester var generalsekreterare och gick till Radiosporten och blev chef för Radiosporten, första chefen för Radiosporten, för det hade ju inte haft en egen redaktion som jag
minns. Vad hade du för drömmar då? Alltså, det var ju, för du läste juridik, sa du. Vad var favoritämnen i skolan?
Gymnastik.
Och vi bortser från det.
Ja, det var nog historia, geografi, var jag nog mest road av.
För att det var ju då, som du sa, du hade ju lyssnat på OS 48 i radion. Det fanns där en dröm?
Ja, helt klart. Hyland bidrog ju, för han var ju på uppmarsch och mycket skickligt. Och man lyssnade ju, han gjorde ju allt i fotboll och ishockeyväg. Och honom lärde man, eller skulle man härma då, så ja, det var ju som alla de här grabbarna som har gått på Radiosporten. Man satt ju hemma och refererade, jag spelade ishockeyspel med mig själv, spelade båda lagen och AIK eller Sverige vann alltid. Ja. Och så refererade man då hur det gick i de där, hur pucken gick mellan spelarna på hockeyliret och försökte härma Hyland då. Och så om vi fortsätter då, så var det ju så att, ja, det var ju en dröm att komma in på Radiosporten helt enkelt. Och då hade P.O. Wester som sagt var dragit över till Radiosporten och Janne Berglund till ishockeyförbundet som generalsekreterare. Och så fick ju Sverige VM i hockey efter Tjeckoslovakien som inte kunde, som avstod sitt VM med anledning av bråket med ryssarna.
Vi pratar alltså 68 eller?
Nej, vi pratar 69 eller 70. Jag vet inte vilket av de VM som Sverige fick. Jag tror att det var 70. Jag tror, jag är inte säker. Nej, det vet jag ju. Det var ju, måste ha varit 60. Ja, spelar ingen. Ja. I alla fall så var det så att Janne Berglund var alldeles ny som generalsekreterare och var tvungen att få hjälp av P.O. Wester för att organisera allt det här. För P.O. Wester hade, nu vet jag hur det var, det var ju så att första VM:et hade P.O. Wester tagit över och sen fick Sverige nästa, då hjälpte han till, just det. I alla fall, så kom P.O. Wester och hjälpte till lite grann med det där, och han hade då börjat på Radiosporten, och på den sättet fick jag kontakt med P.O. Wester och fick komma upp till Radiosporten och prata om jag fick någon chans att jobba där. Och då hade jag sån himmelens röta, så att i den sammanhanget så hade Uno Hedin, som gjorde all trav på Radiosporten, fått order från Ekot som han tillhörde att han inte fick fortsätta med hästsporten på travet på Radiosporten, för de hade inte tid med det. Och då skulle man ta ut en ny referent som gjorde trav. Och jag hade hållit på med trav sedan 60 någon gång.
Ja, föddes det intresset då?
Via mamma faktiskt. Jaha. Ja, som hade en kamrat som gick på universitetet, och de, mamma hade vunnit en Volvo av alla bil på ett lotteri, men hon hade inte körkort och ville inte ha bil, så den såldes. Och då fick den här killen för sig att han skulle fördubbla mammas pengar genom att spela på trav. Men det gick ganska bra, men det blev ingen fördubbling av pengarna, men på det sättet kom jag in i travsporten. Och då kom jag då till Radiosporten där de skulle ha en ny referent, och fyra stycken blev uttagna i en grupp som skulle tävla mot varann. Och då hade jag sån tur att jag blev en av de fyra som fick fortsätta. Vi var två som fick fortsätta. Och
den ena,
Nisse Seisig hette han. Han jobbade på radion på ekonomiavdelningen, tror jag han var. Men han slutade ganska snabbt, så fick jag fortsätta, och sen blev jag gurka, det vet du vad det är.
Ja, telegramredaktör, samla in resultat och så. Ja,
exakt, på Radiosporten under många sändningar. Och sen hängde jag egentligen bara kvar där. Och så var det Bosse Gentze som hade förståndet att anställa mig en gång. 69 började jag jobba, så jobbade jag där 21 år.
Ja, när fick du fast anställning?
Efter ett 4 år någonting, tror jag.
Så 73 ungefär då?
Ja, jag tror det. Och det var ju jättekul. Det var ju drömmen som gick i upplevelse alltså.
Och Sveriges Radio, ja det är väl, men det var ju väldigt flott och väldigt stort att få en anställning på Sveriges Radio.
Helt klart. Det var jättekul. Ja. Så det var underbart.
Då var du inne i den här banan, och du kände du redan från början att det här känns rätt, alltså det här är kul.
Ja, det var ju alltså, det var drömmen, helt klart, och det var fantastiskt roligt. Och jag hade ju såna läromästare där, Tommy Engstrand, Bosse Gentzel är ju den bästa chef jag haft i hela mitt liv. Fantastiskt. Ja, han kunde på ett väldigt klart och tydligt sätt förklara när man hade gjort fel. Och inte, alltså, man blev aldrig ledsen när han tillrättavisade en och gav goda råd. Likadant med Tom Engstrand. Han hjälpte mig massor alltså, med just hur man skulle bära sig åt. Där fanns ju Åke Strömmer också, som är ett av de största genier som vi haft i radiosammanhang. Lars-Gunnar Björklund var ju inte riktigt lika nära, för han jobbade ju i Göteborg, men vi var ju på OS och VM och sånt där tillsammans, då man också fick stöd alltså. Det har varit många väldigt duktiga lärare.
Och Lennart Hyland, fanns han med i kulisserna?
Ja, men jag var inte så road av honom. Jag tyckte inte han var, jag hade inte, vad ska jag säga, jag tyckte han var för mycket sig själv. Han var inte vänlig, tyckte jag. Så att vi var aldrig riktigt kompisar. Jag var aldrig någon av hans gullegrisar. Nej, absolut inte.
Lasse, det första jobbet du gjorde som sändes ut i eten. Kommer du ihåg vad det var?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det var trav. Det var Solvalla, något lopp på Solvalla som jag var det första. Och det var ju nog bara travlopp en lång period. Mm. Men sen så blev det med det första stora evenemang jag gjorde. Det var bandy-VM i Finland 70, ja du, jag är värdelös på årtal. Samma år som D'Artanove vann Prix d'Amérique. De som vet det kan slå i ett sammanhang.
Ungefär 70.
Ja, 74. 74, 75 skulle jag gissa, något sånt där.
Du var aldrig med i VM i Västtyskland, där fotbolls-VM där?
Nej, 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 då hade jag inte fått börja. Det, alltså, det var ju så på radion där, det var ju en hierarki. Alltså, det var ju inte bara att gå in och göra något stort evenemang, utan man fick ju lära sig och kvalificera sig för de här jobben. Så att jag, varför jag kommer ihåg att det var Dartanover, det var att jag fick inte börja med bandy-VM därför att jag skulle ner och göra Prix d'Amérique. Och Dartanovers seger där är en av de största grejer jag gjort. När han kommer ut och vinner, Bernt Lindstedt vinner det där loppet. Det var helt sagolikt. Men efter det åkte jag till VM i Finland. Och det var också lärorikt, därför att där fick man lära sig att vi är väldigt bortskämda när vi åker på stora idrottsevenemang. Det är så här, fina hytter har man i allmänhet, ser bra. Men här var det primitivt. Första matchen stod jag på ett bridgebord i, vad hette det nu då? Vilmastrand.
Vilmastrand, ja.
Och det var mitt på mittlinjen, så hade spelarna ramlat, hade de åkt rätt in i bordet. Och vad jag minns mest från den matchen var Tobbe Ek som drog på en hörna direkt och träffade norska målvakten rätt i munnen.
Oj.
Så han kom åkande rakt emot mig och man bara såg en, alltså det var ju bara slamse kvar av läpparna. Det var hemskt, men det var en bra bild. Han kom rätt emot mig.
Torbjörn Ek som spelade fotboll i AIK och band i Ljusdal, vill jag minnas.
Ja, absolut. Ja. Och i alla fall sen så i nästa arena som var utanför Helsingfors, vad hette den då? Ja, där fick man stå, där hängde micken på en tallgren och man stod i en snödriva och refererade. Men det VM:et var, hade ett annan väldigt kul grej. Det var att de mindre sporterna, bandy kanske, ja, det hör väl till lite mindre idrotten, men de tar ju mycket mer hand om oss, och framförallt på den tiden, på 70-talets mitt, så var ju inte någon antagonism i stort sett mellan journalister och lag. Det är inte som idag att man inte får komma in i omklädningsrummet och de blir irriterade om en journalist kommer mycket fel period. Det här var ju tvärtom. Jag fick vara med och träna med landslaget. Jag spelade, vi frågade om att spela bandy. Jag var med i att de delade upp. Kurt Einarsson som var förbundskapten var en fantastisk människa att skapa lag. Så han delade upp de här bandygrammarna i fyra olika lag och så tävlade vi mot varann. Och jag fick vara med i ena laget och vi spelade volleyboll, vi spelade band. Det var inte så, var jag något så här nolla kan man ju säga. Men volleyboll och vi hade olika idrotter mot varann. Alltså. Man blev väldigt väl omhändertagen alltså.
Var det en annan, ett annat klimat förr i tiden? Ja, ett varmare klimat.
Det är en annan sånt där exempel. Det var 84, Los Angeles. Då gjorde jag modern femkamp. Och där, när man, det var ju så på radiosporten att du fick reda på år innan att du ska göra modern femkamp i OS om 2 år, säger vi. Då kunde man sätta sig in. Det är inte som idag när man frågade... Ja, om en vecka ska du göra, då är det omöjligt att göra ett bra insats. Men det här fick jag reda på i god tid. Så att jag tog som hand av moderna femkampsgänget och fick lära mig hur det gick ut, vad som händer i den här sporten nu. Jag kunde ju inte särskilt mycket mer än att jag visste att Sverige hade kanske haft de efter brottningens största framgångar någonsin, så var det ju modern femkamp. Men det blev ju så att när jag gjorde OS i Los Angeles så blev det ju en fantastisk händelse, nämligen en bergfäktare i bergmomentet från Ryssland som hette Onishenko som fuskade. Han hade i sin värja en vad heter det, en tryckknapp som man kunde registrera stötarna på istället för att han i verkligheten träffade. Och då kommer en av de här grabbarna i ledningen ifrån moderna femkamp, sitt svenska gänget, upp till mig där jag satt på radioutning. Jag var ensam som sände ifrån den här utigheten. Det fanns ingen annat bolag som sände. Och då kommer han upp och du, sa han, titta bort mot ryssarnas pist. Snart kommer hända något där. Det var vill säga att de skulle ta den här Onishenko, för de hade börjat misstänka. Och vad som hände var ju mycket riktigt det att jag kom in i eten, för jag hade ropat och sagt att nu ska det hända och bla bla någonting. Så då, vad som händer är att den här Onishenko ska tas med sticker som en jäkla förgiftad råtta iväg. Och vapnet tar en av ledarna och springer också. Men de fick ju ett vast i båda, det var inte så långt att springa. Och han blev ju avslöjad, alltså att han hade en kontakt i sin värja. Och detta kunde jag då, det var ju ett världsskop. Det var det största skop jag gjort, om du ska tala om det. Och det roliga var att jag var ju som sagt ensam svensk journalist, och jag vet, det är klart att det fanns några andra skrivande, men inkommer då från alla olika tidningar i Sverige efter en halvtimme, en timme, folk som hade, de hade ju hört där på redaktionerna i Sverige. Så att de kom ju dit vart efter och kunde förmedla den här skandalen. Så det var en av de roligaste grejerna. Men det fortsatte med det här OS-et var ju att femkamp var ju ganska liten sport, va, i det här sammanhanget. Och i simmomentet som gick ungefär som, du vet, vi har ett bad här som heter Kamprementsbadet som ligger på Gärdet. Där kan du tänka dig hade man ungefär avgörandet i simmomentet. Så det var ju i middle of nowhere. Och en telefon fanns i området där man skulle skicka in några cent för att kunna komma i kontakt med vår redaktion i Los Angeles. Det här låg 15 mil ifrån Los Angeles. Och du vet, då hade vi börjat dra ihop sig, så då var vi flera journalister där. Och det betyder ju att det stod ju en kö på en 30-40 man som skulle använda den här telefonen. Och vi hade inga ledningar till radion därifrån, utan jag hade ju en bandspelare. Jag refererade en och annan simmoment, berättade hur det hade gått. Och det skulle då köras över via telefon till Los Angeles och sen till, hem till Sverige. Och vad gör man då? Det här tar ju en timme, sa jag till min tekniker. Det här kan vi ju inte stå i kö. Vad gör vi? Ja, men vi går och knackar på oss någon, säger jag, och frågar om vi får låna telefon. Så vi gick ner i området där folk bodde, började knacka på dörren. Och det var ju mitt på dagen, och det var ju förskräckta hemmafruar som öppnade dörren och såg att det kom någon människa som aldrig sett. De slängde ju igen dörren. Och vi höll på att knacka på 4-5 olika dörrar och fick inte komma in någonstans. Och det var ju halvpanik tills vi tog den sjätte dörren. Och där var det en dam som sa, åh vad roligt, ska jag vara med i OS? Ja, vad roligt, kom in, sa hon. Och vi in i hennes kök. Men hon började se lite fundersam ut när min tekniker började skruva loss taltratten på telefonen. För där skulle vi sätta in våra klämmor till bandspelaren och sen köra över. Men vad hon gjorde, hon fattade sig och protesterade inte. Jo, hon gick till de här fem tanterna som vi hade knackat på innan och bjöd in dem också i köket. Så där stod vi allihopa och vi körde över inslaget. Hon bjöd på kaffe och ja, det var fantastiskt.
Vilket minne.
Ja, det var helt fantastiskt. Alltså. Det var kul.
Har du med sig en där anekdot? För det är ju fantastiskt, ja, i dagens samhälle med mobiltelefoner och alltihop. Ja.
Sådana här tillfälligheter har jag haft. Wayne Gretzky till exempel, han var ju en ung kille under Canada Cup, hans första Canada Cup, och Sverige skulle spela mot Finland. Jag tror det var Winnipeg. Och när vi kommer dit så sitter en kille mitt mot oss på andra sidan läktaren, och så, jag visste inte då exakt vem Wayne Gretzky var. Jag visste ju att han var en ung, lovande hockeyspelare. Så var någon så, där sitter ju Wayne Gretzky. Ja, men då gick jag dit med min bandspelare och vi var bara vi två. Och han var ju hur vänlig som helst, det var han ju senare också. Och kunde göra den där intervjun utan några som helst problem. Det var tillfällighet. En tillfällighet var också när jag var utskickad i Montreal på det OS-et. Och skulle jag intervjua på friidrotten. Och kommer ner i katakomberna alldeles ensam. Och jag fick man inte gå, men det var inga vakter som stoppade mig. Så jag fortsatte gå. Och mot mig kommer Alberto Juan Torrena. Mm, ja. Som var en av de finaste. Ja, 400-800 meters löpare. Han hade vunnit en av de där distanserna redan. Och han kom gående emot mig. Och så tänkte jag, måste försöka intervjua karln. Och då frågade jag honom, sa att jag smörjde honom lite och sa att du har blivit väldigt populär i Sverige beroende på din fina löpstil och vi svenska beundrare, bla 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 bla. Och han svarade på engelska och vänligt frågade.
Kunde han engelska?
Ja, visst. Ja. Och jag frågade honom då, får jag göra en intervju med dig? Ja, jag har inga problem. Och så stod vi där och pratade några minuter och gjorde den där intervjun. Och sen gjorde han ingen mer intervju på engelska. Under hela sitt liv vill jag inte påstå, men under OS, han fick inte prata med journalister. Han satt ju på podiet och översattes från spanska till engelska. Så det var ju ett riktigt tillfällighet helt enkelt, alltså, att få göra en sån intervju. Ja, det var kul.
Montreal OS 76.
Mm. Mm. Det var roligt också där, för det OS blev ju Taiwan uteslutna, för Kina skulle inte ställa upp om Taiwan var med. Och alla prylar, alla sådana här minnesgrejer var made in Taiwan. Så de var kvar ändå i princip, men inte i spelen. Och jag har haft en färmitet att samla lite så här småprylar från olika OS. Bland annat tycker jag det är kul att ha glas som minne. Och då i Lake Placid gick jag ut och skulle jaga nödglas. Det var svårt. Men plötsligt hittade jag en symbolen för OS också på ett ganska stort glas. Och det här köper jag, tänkte jag. Kom jag hem och tittade på baksidan, stod det Made in Costa.
Ja, jag går och åkte Småland istället.
Ja, men emblemet var där.
Ja.
Ja, det var kul.
21 år blev det, var på Sveriges Radio.
Ja, precis. Lika länge på TV3 eller Viasat eller vad du ska kalla det för.
Vad är de här första åren, den här radioåren, är det de roligaste arbetsåren?
Ja.
Eller?
Ja, det är kul på Viasat också. Men det är så många minnen från
båda. Ja, du fick göra så mycket. Och du var ju känd, Lasse, för oss som kom något senare, att du berättade historien om Lasse Kink. Mm. Han kunde minsann fixa. Den här historien har jag hört om Modern Femkamp tidigare. Ja. Det är ju en klassiker i vår bransch. Att du var känd för att du jobbade hårt. Du var förberedd och du jobbade stenhårt. Du tackade inte nej till något.
Jag tackade nej till det. Golf till exempel tackade jag nej. För nu pratar jag om TV. Ja.
Men radion tänkte jag på.
Ja, jag tackade nej.
Ja, men du var ändå känd för att jobba hårt.
Ja, men jag tackade nej när jag kände att jag inte skulle kunna klara av det, om jag säger så. Ja. Men vi gjorde ju, det var ju det som var så kul med radion. Där gjorde man ju allt. Jag gjorde aldrig motorsport, jag gjorde aldrig orientering, för det behärskar jag inte. Men alla andra sporter, jag gjorde en volleybollmatch, och i stort sett visste jag bara hur man räknar. Mm. Och sånt där. Men det var ju jättekul och lärorikt. Och det där med att förbereda sig, det var ju just radiosportens signum. Och det var ju nog, jag tror att det är Lennart Hyland som kanske la den, ja, det vet jag inte, men han var ju noggrant förberedd oftast. Utom när han hade ju en fantastisk förmåga att aldrig göra fel. Han gjorde aldrig fel. Och jag minns två grejer. Det ena var när han refererade ibland i ishockey, så han, kommer Nils Nilsson fri, och Nils Nilsson gör mål. Och sen hör man spiken 1-0 till Sverige, sura Pelle Pettersson. Och då säger Hyla, ja, det var väl det jag tyckte. Sura Pelle. Ja, nej, i alla fall. Så att förberedelserna har varit väldigt mycket. Det vet ju du. Jag brukar säga att det tar längre att förbereda en match än att se själva matchen.
Oh ja.
Och när som du hamnade för inte så länge sedan i Västerås, och vad masken ska man prata om i 35-45 minuter om man inte är förberedd? Det går inte. Så att det är väldigt, väldigt viktigt. Och det har jag försökt lära dem som jag har försökt lära. Lasse Granqvist, Robban Pärlskog, alltid väl förberedda, för de jobbar ju åt oss på Radiosporten på den tiden.
Vi har ju alla olika system, Lasse. Hur är ditt system när du förbereder? Samlar du, har du ishockeyn i den pärmen och ligorna för sig? Och hur lägger du upp? Jag tycker om att ha en nummerordning. Och så kan jag ha kedjor och sånt där. Och i fotbollen så ser du ju snabbt hur de ställer upp. Det behöver du inte ha någon. Nej. Om du ser någon ställa upp på
men
planen.
Men det var ju inte lika lätt förr i tiden då, om inte hade fasta nummer. Då hade man ju inte på samma sätt.
Hur gjorde du?
Jag gjorde lite som du. Jag gjorde nog både och, som du sa. Statistik har jag varit road av. Och ibland tycker folk att det är för mycket statistik när jag har jobbat. Men jag brukar fråga dem då, men vad tror du statistiken är till för? För att den ska publiceras eller för att den ska vara hemlig? Och vissa tycker om statistik och vissa tycker det är ointressant. Men jag tyckte det var kul. Och jag förde ju den där statistiken jättenoga. Det var bland annat ishockey. Så det fanns ju inte som det finns idag. Att allt skickas ut. Och du går in på internet så finns ju allt. Utan den statistiken körde jag själv. Och det gick så långt att de från ishockeyförbundet ringde mig på måndagar eller tisdagar och frågade vem som hade missat en straff i Leksand och vem som hade satt straffen i Skellefteå. För jag ringde och kollade, så jag hade allt det där på papper. Och hur de hade olika diagram, hur deras formkurvor var, så man kunde se om man förlorade 5 matcher i rad och sånt där. Så att det tyckte jag var kul, och då är det inte så lika jobbigt heller.
Nej, det är kul att förbereda sig. Jag vet inte hur du tycker, men att bottna i en match gör ju att jag får större behållning av matchen i alla fall.
Och man kommer ju nästan alltid på något man inte visste.
Ja,
ja, det är kul.
21 år alltså på Sveriges Radio. Du har berättat om några minnen. Finns det något annat så där som du vill
ja, liksom, alltså, jag vill berätta? Ju hävda med en dåres envishet att det är jag som instiftade Jerringpriset. Men det är inte riktigt sant.
Nej,
alltså därför det var så här att Svenska Dagbladet hade sin omröstning om bragdmedaljen, eller Svenska Dagbladets guldmedalj som det ju egentligen heter. Och i det här sammanhanget så tyckte vi på Radiosporten att deras beslut var fel. Och vad jag då, jag vet precis, jag kan se det framför mig när de ruppar ut det här i radion och alla säger, men bara 17, det skulle jag gått till Mats Wilander eller vem det nu var. Då sa jag så här, ja men låt oss göra en egen omröstning. Vi kan ju se vad svenska folket vill. Och vi satt och vi tog kaffe och vi pratade om Per Josefsson som jag tror var vår sekreterare, vad heter det, redaktionssekreterare på den tiden. Jag tror Åke Strömmen var chef då. Och vi satt och spånade om det där. Och vi kom fram till att visst, vi gör en omröstning. Men på den tiden gick det ju bara med vykort eller möjligen skrivna brev. Men de flesta kom med vykort. De första åren var det bara vykort som räknades. Och det blev större och större tills det kom in på tipskupongerna. Då blev det ju ännu större. Men själva namnet Gärdingpriset, det kom till via vår pressavdelning på Sveriges Radio. Uno Hedin hade slutat på Ekot och blivit anställd på pressavdelningen. Och där hade de spånat fram att ja, men det här, vi måste kalla, då hette Radiosportpriset under första 2-3 säsongerna. Och då kom han ner och säger, men hörni pojkar, vi kallar det Gärdingpriset. Och det tyckte alla var rätt bra, och därav namnet. Och sen gick han till Kostell och Orrefors och gjorde den här vasen som gjordes i 10-11 exemplar från början. Och sen har det vandrat vidare.
Häftigt. Mm. Och många mästerskap, och du har haft experter, var väl med Leif Bork, så det var väl du som tog fram, så att säga, eller som du,
ja, vi började,
du började med honom.
Började med Ankan Palmström.
Bankan för innan han...
Ja. Ja, han började på radio.
Ni är goda vänner också.
Oh ja. Ja. Han är gudfar till vår
show. Ja, jag vet det. Var det.
Ja. Och han och jag började på VM 81. Vi gjorde matcherna i Stockholm då. Det gick Stockholm-Göteborg. Så där började det. Och sen, vem hade jag? Ja, sen det har ju varit massor som har gått fram och tillbaka. Men Leffe Bork var väl den som... Ja, kom han efter Ankan? Nej, jag kommer inte ihåg.
Han blev förbundskapten efter Ankan i alla fall, det vet jag. Ankan var ju 84 förbundskapten i Sarajevo.
Mm, sen gick Ankan till TV då efter sin förbundskaptens tid. Ja, det har varit många. Leffe Bork och jag har haft väldigt mycket skoj ihop. Alltså, vi skojar. Det är en riktig kompis.
Ja. Var det några andra som du jobbade tätt med där på radion?
I hockey?
Ja, i fotboll och hockey. Var det
Orvar Bergmark.
Orvar Bergmark fick du jobba med också.
Det var ju under många år. Vem tog efter Orvar då? Minnet är inte alltid det bästa. sen var ju Björn Nordqvist och Ralf förstås.
Ralf
ja, visst. Där, ja. Björn Nordqvist först och Ralf sen. Vi hade också väldigt många historier tillsammans. Alla är inte lämpliga att berätta. Ralf var ju duktig.
Ja, han har hållit på i 30 år nu.
Ja, för 17.
Och sen då i början av 90-talet så värvades du till TV3 via att de skulle ha det bästa på marknaden, de köpte Lasse Kink. Berätta hur det gick.
Ja, Tommy var ju där innan. Tommy Engström var ju där.
Då var ju hockey-VM på sätt permanterat fast på TV3 efter den här 89 då när
Lars-Gunnar Björklund och Tommy gjorde ju hockey. Men då, jag tror att det var så att Lars-Gunnar inte fick för tipstjänst heter det på den tiden. Så att de behövde väl.
Och då köpte via TV3 det bästa på marknaden, och Lasse, du var ju oerhört populär då i radion, och det var inget snack, alltså det var Lasse Kink de skulle ha dem, det var bara så.
Det var så. Och de betalade ju. Det var jag menar, jag hade nog bara, hade jag fått samma lön som jag hade på radion, nej, så hade jag stannat kvar där. Men alltså, jag kan inte heller, som sagt, minnet, men jag tror jag fick dubbelt så bra betalt och jobbade hälften så mycket. Så det var liksom inte så svårt att över. Men min fru Annika skulle jag tro var en bidragande orsaken att jag bestämde mig för att gå över. Hon övertalade mig nog, men jag var så fast vid kompisarna på radion och tyckte det var så himla roligt. På TV3 var det ju så då att det hade ju bara blivit fotboll och hockey. Och sen blev det något, jag gjorde utförsåkning någon gång och sådär. Men det var ju det som jag kände, ska jag klara av att bara göra det? Men det gick bra. Och jag har haft jättebra. Alltså, TV3 var ju fantastiskt. De var så enormt gentila i de första åren innan det började bli lite kärvare. Jag menar, jag fick ta med frun över till England och de hämtade oss i limousin och vi bodde på fint hotell. Och, nej, det var helt fantastiskt. Så det var...
Det var tidigare det.
Ja, nu är det annorlunda nu.
Det var i vissa fall var det bättre förr. Ja,
det vad som sen blev bedrövligt tyckte jag, det var när de skulle dra in nästan alla de här förmånerna. Och det kan jag ju förstå i efterhand. I början var det för att smeta, för att locka oss och så vidare. Va? Men alltså när vi sen skulle jaga från Parma för att hinna med kvällsplanet hem från Milano i dimma och sånt där, då blev vi i konflikt. Jag kom i konflikt med juristerna där. Alltså... Det var ju farligt. De tvingade oss faktiskt att köra för fort för att hinna med det där planet, för att vi inte skulle stanna kvar en natt extra. Och ibland gick det inte. En gång vet jag att Glenn Hussein och jag var tvungna att ta in på hotell. Men det löste sig, för det kunde vi ju säga det, varför vi inte hann med planen. Men alltså, du hann ju inte äta middag och sånt där emellan, och då inte få en torr smörgås på planet hem. Det tyckte man ju inte var något kul. Nej. Då får man titta på bankboken när man kom hem.
Ja, Glenn Hussein nämnde du, och Champions League. Var det 19 år? 20, hur många år var det ni gjorde Champions League ihop? Det var många,
ja, det var,
i alla fall.
Ja, det var väldigt, väldigt många.
Det vet du bättre än mig förstås.
Nej, det är ju värre. Som jag sa, jag är urusel på att komma. Jag kan hänga upp
det. Ja, men hade vilken fantastisk tid. Ja. Göteborgskamraternas framfart. De spöade Barcelona.
Manchester United.
Manchester United. Det är inte så länge sedan, men det känns ändå som det är en saga.
Och anledningen till att svenska lag kunde vara med, det var ju innan bossmandomen. För att då fick de ju inte i Manchester United ha mer än 3 utländska spelare idag. Var det väl inte ens 3 engelsmän. Så att jag menar, det var ju en möjlighet för svenska lag då att fightas. Och han så nära att de slog ut Bayern München i kvartsfinalen där i Göteborg. Alltså, Bayern med 10 man lyckades klara sig vidare. Det var bedrövligt alltså. Han var sen.
Och vilka härliga finaler, alltså. Vilka härliga ögonblick. Ja.
Jag gjorde ju 30 hockey-VM i rad.
Efter reklamen fortsätter Lasse Kink berätta sin historia, som bland annat alltså innehåller 30 raka ishockey-VM som kommentator eller referent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Jag gjorde ju 30 hockey-VM i rad.
Ja, dessutom det, ja.
Jag undrar om inte det kan vara världsrekord.
Det måste det vara. Jag kommer ihåg när du hade, jag har ju precis kommit till Viasat, när du fick din avslutningsmatch i Gelsenkirchen, utomhusmatchen, då världsrekord.
71 000 var det?
71, ja, jag fick se den på TV, för det var du som var där, men... Jag vet att det var världsrekord. Och så slog ju NHL det när de spelade den, den här Winter Classic här om året i Michigan.
Vad är världsrekordet?
Det var nu väl 107 000 nu. De smällde in på en fotbollsplan där i Winter Classic i nyårsafton, eller nyårsdagen var 2014.
Helt otroligt.
Ja. 30 år, ja. Ja, det
nej, inte 30 år, 30 raka. Du vet,
30 raka.
Det var vissa perioder under den här, som man inte hade förståndet att inte ha VM och OS på samma år. Det var några stycken däremellan.
Ja, men då handlade ju med något då handlade ju med lite
OS
annat.
Istället.
Ja, visst. Att... Ja, berätta för oss. Ja. Det måste ju... Minnen måste finnas.
Jag brukar säga att det var jag till Shonov. Vi började på en gång 1978 i Prag. Men jag höll ut lite längre än vad han fick göra i ryska landslaget. Ja, det var ju massor.
Nej, men du var ju med 87. Kommer du ihåg den? Var du med för radion då? Eller vem var det som gjorde det för radion?
Ja, du menar i Wien?
Ja.
Jag gjorde den matchen som bestämde att Sverige, den matchen som gick efter.
Ja.
När Kanada mötte, det var ju ryssarna. ryssarna måste vinna. Och det var ju då Håkan Södergren sa, det var den enda gången jag haft lust att kyssa Krotov. Det var när han gjorde mål där i den sista matchen, som gjorde att Sverige blev världsmästare. Och det var ju ett makalöst VM, då Sverige inte skulle ha gått till slutspel om inte Ländesgericht, domaren där, avgjorde en protest. Kommer du ihåg det?
Ja.
Sykora hade ju spelat med Tjeckien eller Polen och spelade i tyskarnas, Polen var det nog, och spelade i tyskarnas lag, och då skulle poängen inte räknas fram och tillbaka, och det var ju en jäkla och Sverige var ju utslagna under en period, men tack vare att Ländersgericht ansåg att reglerna skulle följas på ett visst sätt som jag inte exakt kan redogöra för, men då kom Sverige fyra och fick gå till slutspel och sen blev man världsmästare.
Och så VM 91, Mats Sundin där mot den fantastiska femman.
Ja, det var ju mitt första TV-referat i den finalen. Var ju underbart kul. Det var inte, jag gjorde ju hela turneringen, men det var min första final i TV.
Det målet som Mats Sundin gjorde med Fetis och kastat honom på Krotov, Makarov, Larionov, och så Sundin åker igen och Sverige blir världsmästare. Och det är de här ögonblicken som kommentator hänger ju kvar. Alltså, vem som sitter i studion och vem som, det minns vi ju inte, men just det ögonblicket när jag såg det så sent som igår när Kalle Johansson valdes in i Hockey Hall of Fame, då VM-guld, och då hör, din röst ligger bakom där. Det är ju ögonblicken.
Det var
med där, och det var med 92. Och det,
men det största minnet jag har ifrån det VM:et, det är faktiskt när Johan Garpenlöv blir crosscheckad. Alltså jag är så hemskt svårt för osportslighet. När alltså, jag kommer inte ihåg vad ryssen hette, men han, alltså, alla ska åka ner till Rolf Riddervall, och som man gör när man har vunnit en match, till målvakten. Och Garpenlöv kommer ut från sitt bås, svenska båset, och möter en ryss som ska till sitt bås. Och ryss, fan, jag kan inte uttrycka mig på bättre sätt, han tar upp klubban och sätter den rätt över mun på Garpenlöv, som jag låg på isen mellan alla andra fyra. Blodet spruta. Jag hatar osportslighet. Det är därför jag inte kan med den här sporten där man slår varandra på käften när man ligger på golvet. Jag kan inte, MMA.
Men den är tillåt, men inte proffsboxning, va?
Nej, proffsboxning, där ligger du på golvet, får du inte knocka någon. Men i den sporten får du sitta på folk och slå på huvudet. Jag tycker den är hemsk. Jag kan inte förstå att den är godkänd.
Den bästa fotbollsmatchen du har upplevt som yrkesman?
Lazio-Milan. Vi sände ju italienska ligan under många år, vilket det var då var ju italienska ligan kanske bäst i världen i kamp med engelsmännen. Den var ju fan, jag tror att Lazio vann med 5-1 eller 5-0 eller något sånt där. Och det var ju den matchen jag en gång skrek, och som Lasse Andreell använde som en av sina groder. Men då jag ropade ut i eten att i den här matchen måste det till och med vara roligt att vara boll. Därför att de behandlade bollen, Lazio, de var ju lite som... Jag brukar kalla dem för Italiens Hammarby. Alltså, ena dagen kunde de spela en fotboll som var inte av denna värld, och för att nästa dag förlora med lika stora siffror. Det var ungefär som Hammarby, man ena dag med 7-0, förlora med 6 nästa vända. Och Lazio i den perioden spelade en fantastisk fotboll, och det är nog den bästa fotbollsmatch jag sett.
Bästa ishockeymatchen som du fått uppleva som yrkesman?
Ja, det var nog AIK-Boden. Nej, det var inte som yrkesman.
Nej. Nej, var det den matchen på i Globen där med straffen, Ulf Sandström och Riddervall i AIK-målet?
Som räddade straffen AIK. Men där var jag inte, där jobbade jag inte. Men vad ska jag säga, bästa hockeymatchen? Ja, den där 91-finalen mot Sovjet hette de fortfarande då. Den ligger väldigt högt med Sundin, den ligger högt upp alltså. Men Canada Cup, eller heter det World Cup? Nej, jag tror det var Canada Cup, då Sverige gick till final och slog Kanada. I,
var 96, var det det?
Och nu är det där med årtal.
Ja.
Nej, det var ju Borken. Det var ju Leffe Borg.
Det var alltså 80-talet redan, ja. 85.
85, ja. 85. Mm,
85,
ja. Ja, det var det. Och sen blev man
ju... var det Canada Cup.
Sen, då var han ju geni, och alla skulle ju stå staty på Odenplan i stort sett efter Canada Cup-finalen. Sen blev man avskedad efter Prag och VM då halvår senare. Jo, den, alltså när Sverige i Vancouver slog Kanada för första gången på amerikansk is, eller kanadensisk is. Det var en upplevelse av vilket lag vi hade, Näslund och Bengt Åke. Från den turneringen kommer jag ihåg finalen. Det fanns två incidenter. Den ena var att Bengt Åke blev ju skadad tyvärr i första matchen mot kanadensarna. Men Leffe skulle ju mörka det där, så på träningen samma dag som de skulle spela så var Bengt-Åke med. Han var på isen, men inte mer än så. Och efteråt så skulle jag då göra en intervju för att vi sände då innan matchen. Det gick ju mitt i natten i Sverige, så vårt eftermiddagsprogram skulle göra en intervju med Bengt-Åke Gustafsson. Och jag, Leffe Bork då, jag frågade, kommer han att spela? Och Leffe försökte då vara hemlighetsfull och för inbilla att han skulle spela. Och då så gjorde jag intervju med Bengt-Åke också. Så när i slutet av intervjun så sa jag, Bengt-Åke, är du beredd att slå vad med mig om jag tror inte du kommer att spela? Jag sätter $100 på det. Sätter du emot? Nej. Så den blev ju sanningsenlig, den där intervjun till slut i alla fall. Och från den matchen var det ju så, andra matchen låg i Sverige under stort. Göte Välital hade börjat i målet och inte särskilt lyckad. Byttes Pekka in, Lindmark, spelet blev bättre. Sverige var ju stolpskott ifrån att, jag tror det var 1-5 som höll på att bli 5-5 och sen vann Kanada till slut. Men vad som var intressant var att alla journalister var ju inbokade efter en avgörande tredje match för att vi skulle för säkerhets skull vara kvar. Men när det stod 1-5 eller något där efter en period, jag kan inte svara att siffrorna är rätt, då går ju alla journalister till telefon och ombokar sina flygresor hem för att åka några dagar tidigare. Och så alla blev ju lika rädda när Sverige höll på att gå i fatt. Hur ska vi komma hem? Vi kan ju inte ändra tillbaka biljetterna. Men Kanada vann ju även andra matchen tyvärr, men det var en fantastisk ishockeymatch. Så det är de där Kanada Cup-matcherna tillsammans med finalen 91 i Åbo. Det ligger nog väldigt högt.
Och om vi tar överlag då, förutom 5-1-matchen mot Göteborg då på Råsunda, var där med pappa. Ja. Vilken är det största ögonblicket som du, alltså det idrottsögonblick som har betytt mest för Lasse Kink?
En stor grej var
att ta flera om
Dart Hanover, vinst i Prix d'Amérique, den var jättestor alltså. Det var ett ögonblick som jag aldrig glömmer. VM, den där matchen fortfarande, den kommer bubblar upp 91, Kanada Cup. Jag vet inte om jag på rak arm kan komma på om jag skulle ta ut en händelse. Det finns säkert någon annan som jag just nu inte kommer på. Därför Gärderuds världsrekord på stadion på hinder var ju stort. DN-galan där, det var jättestort alltså. Svårt.
Det är några evenemang och matcher att välja på, om man säger så.
Och det värsta är att du kommer inte ihåg alla. Det finns så många.
Men det är inte så, Lasse, att man går vidare till nästa match. Alltså, ja. Är du klar med den här matchen så är det nästa match. Ungefär som idrottsmännen själva. Utan går inte liksom att drömma och leva kvar i...
Man tar en match i taget.
Ja, det är en dag i taget, en match i taget. Ja.
Så är det ju. Man. Ja. Det suddas ju ut mycket, tyvärr.
När det gäller kritik och sånt här, vi får ju alla kritik i den här branschen, både positiv och negativ.
Men det är bara en positiv som är rätt.
Ja, precis. Tyvärr är det negativa jag minns i alla fall mest. Hur tar du det? Hur har du tagit det? Har du blivit mer hårdhudad med åren?
Nej, det tror jag inte. Alltså, det är klart man tar åt sig av negativ kritik. Det är ju inget att tvivla på. Oftast tycker man ju faktiskt att det är fel. Det är ju så, medan när man blir rosad är det lättare. Alltså, det finns ju någon som sa en gång att alltså, överhuvudtaget att de bryr sig om och kritiserar ju att man är uppmärksammad på något sätt. Så att, och det kan ju man säga är positivt. Och jag har ju aldrig lidit av det att folk har kommit fram och varit dumma och sagt något. Det är någon gång på någon restaurang när folk har druckit något för mycket så har det väl hänt. Men i stort sett har nästan aldrig... blivit trakasserad, om jag ska uttrycka det på det sättet. Men kritiken är, det är klart att det tar, det går ju inte att komma ifrån.
Du fick ju nästan en guldbagge, inte du, men som huvudperson i en film, berätta.
Ja, det var ju jättestort. Det var Måns Månsson hette killen som gjorde filmen. Han är ju numera berömd för att han gör väldigt mycket fina kortfilmer framför allt. Han gjorde när han gick i skolan ett arbete med mig på Radiosporten, vilket jag inte kom ihåg, när han x antal år senare ringde upp och frågade, du, hej, det är jag, och så berättade han, och så, jag kommer ihåg långt bort i skallen vem det var, och då berättade han att han ville göra en film om hur man är, hur ett hockey-VM, hur man jobbar på ett hockey-VM. Och det var väl inga problem för mig. Och det godkändes också av TV3 att det gick bra att följa med. Och så att i Prag, nu är det där med årtal igen. Ja, i alla fall, det var någon gång på 2000-talet, början där. Och då följde han Måns och ett team med i en vecka, dag ut och dag in. Satt på hotellrummet och följde med hela vägen. Och gjorde då en kortfilm som de döpte till Kinken. Och den fick alltså sånt gott omnämnande att den var en av tre kortfilmer som kom med i Guldbaggegalan. Men vad vi tävlade ju då med bland annat den filmen som då vann. Det var om en prostituerad kvinna i Iran. Det var ju chanslöst, alltså rent politiskt sett så var ju den vinnare innan, alltså ta en sportkommentators liv på ett hockey-VM mot en prostituerad kvinna i Iran, där de som anlitade henne först gick och skilde sig hos prästen, sen gick till den prostituerade kvinnan och ja, betalade det de skulle och fick det de skulle, gick tillbaka till prästen och blev gift igen och syndernas förlåtelse. Ja, det var ju chanslöst. Då var offsiden i Prag inte mycket värd.
Men det var hedrande att få någon som följer ditt arbete och att så många var intresserade och tyckte det var så pass intressant så att det ändå blev en av de tre.
Absolut, det är fantastiskt kul. Hedrande helt enkelt.
Ja. Hur är livet idag, Lasse?
Bra.
Ja, du ser ju väldigt fräsch ut och pigg och glad som vanligt.
Saknar ju en del av idrotten. Alltså, de första åren när jag inte gjorde någonting, det var ju mycket jobbigare. Mm. Man vänjer sig lite grann. Alltså, jag spelar ju golf på sommaren och då har jag inga problem. Men på vintern är det lite besvärligare. Snön gillar jag inte. Is gillar jag när de spelar på den. Men annars så... Ja, det är bra. Jag gör ju lite grann. Det finns något som heter Hockeyettan i hockey. Där har jag gjort några matcher och vi ska göra några mer här i vår också. Och där hoppas jag, fast jag egentligen inte gör, att AIK ska vara med och kvala sig kvar i Allsvenskan. Så då ska vi sända några av deras bortamatcher. Så det gör jag lite grann. Jag skriver på något som heter Travnet. Det är en internetsida där jag skriver mest om trav, men också uttrycker lite annat om idrott och sånt där. Och jag är med, jag är speaker på sonens hockeymatch med Lidingö Vikings, och där skriver jag också på deras hemsida. Ja, det är väl i stort sett det jag gör, och så spelar jag på hästar. Det tycker jag är kul. Men det är jätteroligt, därför att det tar så lång tid, om jag säger så, att man kan, först ska man då preparera loppet, sen ska man titta på loppet, sen ska man analysera varför man inte vann.
Har du några kompisar du spelar med, eller är det
nej,
själv?
Ja, eller jag vill inte att någon annan ska få del av min vinst.
Hur kändes det, Lasse, i Gelsenkirchen när det liksom, ja... Det var det. Alltså, med all det, för ändå, ja. Det är lite som för en idrottsman. För ja. Vi lever ju ett sånt liv att ute reser. Det är nästa match, det är en händelse. Det är lite, vi lever på ganska på höga varv emellanåt.
Jag ska vara riktigt ärlig, så hade jag inte förståndet att förstå att jag inte skulle få göra någonting mera. Jag hade hoppats att jag skulle fortsätta till exempel med KL. Som ju sändes ett år till minst, kanske till och med två. Så att ingen hade... Jag kan inte minnas att någon har sagt att det här var definitivt det sista. Men jag hade ju vibbarna, det hade jag ju. Så jag hade lite av det där som Sven Järring sa en gång när han slutade med Barnens brevlåda, att ajön är barn, nu hörs vi kanske aldrig mer. Så att det är lite av det kände jag nog. Och det kommer jag ihåg, att det var lite vemodigt. För att jag inte skulle heller fortsätta med hockey-VM, utan sen åkte jag ju hem efter den där matchen. Så det var lite synd, men alltså, man måste ju förstå att någon gång tar det slut. Det är bara, det måste man ju arbeta in i huvudet. Och det gör det ju för alla. Även till och med livet tar ju slut till slut. Och jag har ju haft, som vi suttit här och pratat nu en lång stund, fantastiska minnen. Och det där att åka runt i världen, sitta på de bästa platserna, se den bästa idrotten som finns och få betalt dessutom. Det enda som inte folk förstår, det är ju att de tror att nu ska du åka till Paris och göra en match. Vad kul, vad ska du göra mer? Jag menar, det är bara då. Man kommer till flygplatsen, man åker till hotellet, man åker till presskonferens, man åker till arenan, man åker tillbaka till hotellet, man åker till flygplatsen. Det är ju sällan högst upp i Eiffeltornet eller gå på Folie Bergère eller något sånt där. Det hinner man ju inte, det vet ju du.
Ja.
Alltså folk tror att man är på någon semesterresa när man ute och åker. Det är, och OS och VM kanske en dag. I Seoul 88 hade jag en dag ledigt. Så på kvällen där gick vi ut lite grann innan och åt och gott. Och klockan 7 på morgonen kommer chefen in och säger: du, Ben Johnson har dopat sig så din lediga dag försvann. Ja, men så är det ju. Tommy Engström, vet jag, sa att OS, det var ju som att göra repmånad. Alltså det var ju tufft. Man låg i dag i ända. Man går upp 7, möte, kom kanske hem 12 på natten. Men det är kul.
Det är kul.
Jag klagar inte, utan bara beskriver för folk som tror att man ligger i Los Angeles vid poolen och dricker paraplydrinkar, vilket man gör ibland.
Lasse, apropå KL, du är ju stenhård mot mig när det gäller uttalen. Du är en riktig språkpolis när det gäller de här ryska namnen. Och där har vi ju i och med att många ryssarna spelar i NHL, så jag är ju van att uttala det som det görs där borta och kanske gjort i 10 år. Och så då får jag alltid SVT: det ska vara på det viset. Och jag ser min, har jag sagt i 10 år. Du slår aldrig fel, du ger inte. Jag får varje gång så kommer det till sig. Det är lite trevligt, men du är noga med det. Berätta, du har, för där, du är
bakgrunden. Det är ju Hyland igen. Han var nog den som i Sveriges Radio införde att vi skulle uttala namn rätt. Jag menar, amerikanerna har ju aldrig lärt sig det, därför de kan inga andra språk än engelska i stort sett. Och det började ju, vet jag, har jag hört berättas för mig, att Hyland gick ner i ryska omklädningsrum för att lära dem ryska uttal. De andra kunde, vi är ju tyskar och så vidare. Då gick han ju fram till dem och så sa han som han trodde att de skulle uttalas. Och ryssarna, om han sa Bobrov, han hette ju egentligen, tror jag, Babarov eller något sånt där. Va? Och då gick Hyland fram och sa han Bobrov, och då nickade Bobrov. Då trodde Hyland att det var ett rätt uttal. Men vad vi sen lärde oss, det var ju att gå till kollegor och lära sig. Jag satt ju med Evgeny Majorov massa gånger för att lära mig om ryska. Sjomin. Han stavade ju semin, men översättningen från de kyrilliska bokstäverna till våra bokstäver, så blir de i allmänhet fel. Därför att det går inte, det är ju inte exakt. Det är ju ute i, alltså Sjomin, alltså Babarov och sådär. Och V eller F på ryska, det vet de knappt själva. För det heter han Forsberg eller heter han Forsberg? Ja, det beror på dialekt. Och det är likadant med ryska.
Ja, men vad är gränsen?
Alltså, var det så här. Och så fanns det en höjdhoppare som hette, nu ska jag säga så att säga, han stavar Wyszola stavade han det namnet, höjdhoppare från Polen. Och det sa vi när det kom på telegram, Wyszola. Men han hette Wyszoła, inte Wyszola. Wyszola var stavningen, Wyszoła var uttalet. Och det lärde vi oss sen. Och då trodde ju folk att det var en ny höjdhoppare som hade kommit in. Men förklarade man för folk, precis som i Siomin, att de säger fel i USA, så kan man göra det. Vi hade en kulstötare, en amerikan. Han var tysk ättling och han uttalades i Tyskland som Feuerbach, men i Amerika som Feuerbach. Så det blev också två olika gubbar som stötte kula om det sa varannan gång. Tills man bestämde att han heter Feuerbach, därför han har nu övertagit det amerikanska släktnamnet i led. Och jag gjorde själv fel på den här gubben som stavade amerikansk back, W-E-B-E-R. Och då trodde jag han hette Weber, eller Weber. Men han heter ju Weber. Och jag kommer ihåg att när Rockström var min bisittare i den matchen, så han heter Weber. Ja, men det kan han ju, då vet han ju inte själv vad han heter. För att de stavar ju, de uttalar det som de vill. Lemieux var en rolig historia. Där säger ju många amerikaner Lemieux i amerikansk tv. Och på en presskonferens då skulle det där avgöras, eller inte alls avgöras, men jag var på en presskonferens med honom. Och efter den så gick jag fram till honom och så sa han, berättade jag för i Sverige, bla bla bla. Så säger de, en del säger Lemieux, en del säger Lemieux, vad är rätta uttalet? Han tittade på mig som en jävla idiot, som om, vad spelar det för roll? Men, ja, men jag vill veta, hur säger din mamma och pappa? Lemieux? Och därför är jag ju rätt att säga Lemieux och inte som amerikanerna säger.
Ja, men alltså, vi har en kollega som fick nys på att den gamle Ronaldo
på portugisiska ska uttalas Ronaldo.
Ja.
Hon, hade du velat komma dragande? Ja, och så har vi då naturligtvis som vanligt Ronaldo, ja, längst fram. Den hade inte jag velat vara först med.
Nej, men det gäller ju att förklara för folk.
Ja, alltså, men vem fasiken lyssnar på alla sändningar? Just jo, den sändningen när han har sagt Ronaldo i 1000 sändningar matcher tidigare.
Ja, det håller med. Alltså, ja. Det går ju inte att göra det fläckfritt. Och holländskans...
Ja, det är nästan lite larvigt, tycker du inte, om man ska försöka vara så
kan korrekt. Vara det, men så menar inget svårt.
Nej, jag vet det. Vi har ju redan att de som har lyssnat på NHL, de undrar vem som du sa, vem snackar han om? Ja, ja.
Ja, men det är ju, alltså det är ju så att amerikanerna har ju satt, i det här fallet med Semin eller Siomin, är det ju amerikanerna som har satt normen. Men alltså killen, om han vill heta Siomin så ska han ju heta Siomin. Men jag skulle tänka mig att om en amerikan kommer fram till honom och frågar vad han heter, så säger han Semin, därför att han orkar inte. Det är inte mitt efternamn. Jag heter ju Kink, stavas med CH på slutet. Om folk om jag kommer till en reception i Amerika och de säger Mr. Kinch, så orkar jag ju inte säga att ja, men du, jag heter inte så, det är inte mitt rum. Utan man faller ju till föga. Men jag tycker att i vår medievärld så är vi ska fostra folk. Vi ska inte säga avancera framåt. Det ska
nej,
vi inte, va?
Det ska vi inte.
Vi ska inte, för att någon som gör det är travkillar som håller på nu, säger alldeles för ofta att hästarna avancerar framåt.
Ja, sällan hästar avancerar bakåt.
Ja, det är väl, jag brukar ju säga det. Och metrarna. Och minutrarna. Alltså, vi måste lära folk att vad det heter. Det finns ingen som...
Det är en språkvårdande uppgift
jag
har också.
Det hade ju vi. Det är ju där, alltså, varför jag är språkpolis. Det är för att på radion på den tiden hade vi ju språkvård. Vi hade en språkvårdare som kom ner och pratade med oss. Då och då. Det ordnade våra chefer. Och framförallt var ju Hyland och Tommy Engstrand och alla de där grabbarna. Jag sa en gång avancerat framåt. Och det gör jag aldrig om efter en gång. Och jag sa till Gunnar Nordin, en travtränare, är det här den bästa häst du har sätat bakom? Och då fick jag ju direkt på mig att sätat i Stockholm ska det heter suttit. Och jag menar, sånt. Men jag hatar när folk inte kan lära sig. Alltså avancera framåt det. Och inte kunna skilja på ett dyrt och lågt pris. Jag menar, det står på första sidan DN att det är ett dyrt pris. Då skriver jag direkt.
Idag är i stort sett allting tillåtet.
Ja, det är...
Saknar du formen och finessen i språket?
Alltså, jag tycker det är massmedia, men jag tycker att jag vet inte vilken av alla de här språkvårdarna som om det en gång sa att det viktigaste är ju faktiskt att man kan kommunicera med varann. Om det sen är rätt eller fel, det håller jag med om. Men det är inte i massmedia. Därför vi måste kunna ha kvar en historia på något sätt. Att så här ska man prata. Och sen säger de, ja men det gjorde man inte på 1700-talet. Nej, det är riktigt. Det gjorde man inte. Språket utvecklas. Men jag tycker ändå det finns vissa... Avancera framåt gör man inte. Även om alla förstår vad det betyder.
Ja, visst. Jag hade ju Bengt Grive då som mentor på Eurosport.
Ja.
Och han ringde mig i paus en gång på en fotbollsmatch och sa Bengt där. Ja, hej Bengt. Ja, respekt för Bengt. Hade
ja, visst.
Det hade jag i alla fall. Niklas, ja Bengt, du har använt ordet fenomenalt 2 gånger på en halvlek. Jag har använt ordet fenomenalt 2 gånger på 50 år, så lade han på luren. Det var liksom, jag behövde inte säga så mer.
Du, där har vi ju i våra, eller deras sända, fantastiskt. Ni har några på allsvenska matcherna. Alltså, det jag lärde mig också, Hyland, som, alltså, man måste alltid ha någonting extra. Så alltså, är det en OS-final, VM-final, då är det fantastiskt och otroligt bra och allt vad det där är. Men om en allsvensk spelare gör en bra dribbling, så är den, kan den inte vara... Den kan vara fantastisk för stunden, för det förstår jag ju. Men man får inte använda det 10 gånger i en sändning att det är fantastiskt. Det går inte. Det är fenomenalt dåligt.
Men Lasse, då har ju du en ny hobby att skicka till oss. Fortsätta till mig bland annat, och du får skicka mycket du vill.
Ja, det ska jag skicka en sak till. Du får inte börja. Du har börjat med det här. Titta. Mål. Problemet med om man gör så där, det är att folk väntar sig att man ska göra så varje gång. Så att det är det som är lite kul. Jag tittar ju alltså numera med de här tv-sändningarna och radiosändningarna. Alltså så mycket idrott har jag ju aldrig sett, inte ens när jag jobbade. Idag kan man ju se hur mycket som jag är oerhört road fortfarande. Ja. Och det är därför jag följer och skriver till.
Ja, det är bra. Du får fortsätta med det, Lasse, och till mina kollegor också.
Ja, för sjutton.
Hörru, det är familjen då. Jag sprang ju nästan på din son Kalle här. Jag stod i parkeringsautomaten, och kom han ut och så hade han hockeyklubborna i handen och spelar hockey i Lidingö. Och de följer du noga. Och du spiker på matcherna, så
precis,
du.
Ja, jag är med.
Berätta.
Ja, jag är med. Han är ju... var ju med faktiskt innan han kunde gå på idrott. Mm. För att min fru Annika jobbar som flygvärdinna på SAS. Och det var ju ibland så att det körde ihop sig. Och han var, alltså jag kommer ihåg, han var med och satt i hytten på Johanneshovs isstadion med nappen i munnen och tittade på hockey, för det är hans stora idrott. Så han är alltså den bästa analytiker som Sverige har. Jag lovar det. Han är otroligt bra på att se varför hände det där. Alltså moment innan. Som jag inte aldrig... För att som hockeyreferent eller fotbollsreferent så följer vi ju pucken. Det är därför det är bra med en bisittare som kan se spelet. För att båda analysera, alltså de här som sätter betyg på Aftonbladet Expressen med getingar och plus och minus, det är omöjligt. Det är fullständigt omöjligt att följa 22 spelare i fotboll hur de har uppträtt. Det kan aldrig bli rätt. Du kan följa ett lag, möjligen. Och det är svårt med det. Virus till exempel, Lindberg, som jag anser var en väldigt skicklig förbundskapten, han tog ju ner oss i pressen eller massmedia ofta innan matcher. Det var inte så många som kom dit alltid, men jag kom alltid dit och kunde beskriva att den här gubben Svenne här, hans uppgift i den här matchen, det är inte att göra mål, han ska neutralisera Krutov. Och det ser man ju så sällan. Man tittar ju inte riktigt på att Svenne inte gör något annat än sin uppgift. Och då Svenne säger, han var inte med i matchen, men han kanske gjorde den bästa insatsen av alla. Så att där, det kan ju bisittan titta på. Det är omöjligt när man följer pucken, tycker jag. Mm. Så vad var vi inne på?
Ja, det var vi inne på. Det, men jag håller med dig. Det var intressant. Och framförallt tycker jag i ishockey, fotbollen går ju så pass långsamt så du kan fördröja dig kvar. Men i ishockey så händer ju saker utanför spelet som...
Jo, men det var att jag skickade med brev. Ja, det var så vi var inne på. Ja. Att jag ser så mycket. Ja, men man ser ju massor. Alltså, det är ju 20 matcher i veckan.
Och så var vi inne på Kalle och att han är analytiker. Ska inte han in i branschen då?
Ja, han skulle nog tycka det var kul i och för sig. Men nu är han ute på Lidingö och är kanslichef där och sköter hela reliansen, kan man säga. Just där ute. Så att han tycker det, han älskar att hålla på med ishockey. Det är hans stora sport. Och han är duktig golf också. Det tycker han är jätteroligt. Så det är kul.
Och din fru är fortfarande ute och flyger med SAS, eller?
Ja, en liten tid till, ja.
Jaha. Och sen så, vem var det jag pratade? Var det Arne Hegerfors som sa att han alltid slår dig i tennis?
Ja, det stämmer.
Stämmer det?
Ja, nu har vi inte spelat på många år. Men det stämmer. Jag tror aldrig jag tagit ett set på karriären.
Vadå då?
Alltså, jag har lett många gånger, jag vet inte. Han var bättre, men vi hade väldigt trevligt. Vi spelade under rätt många år. Ja. Men sen slutade jag med tennis. Jag vet inte varför. Det var nog golfen som kom in.
Ja,
det var
golfen kom in. Där är du väldigt ivrig. Ja. När jag pratar med Ankan eller träffar Lasse ute och spelar golf. Ja. Men Lasse, han vill spela golf med Lasse nu. Och är det varje dag på sommarbordet?
Nej, det är det inte. Men 4-5 gånger i veckan försöker jag spela. Och jag gillar ju inte när det regnar. Och de här senaste somrarna har varit bra ur den synpunkten. Så att det tycker jag är kul. Och det är ett bra tidsfördriv. Det tar ju 4 timmar att gå runt. Det tar en timme fram och tillbaka om man ska slå in och så. Så det tycker jag är kul.
Vad har du för handikapp?
Vad har jag nu? Jag har nog har jag gått över, jag tror 19,8 tror jag.
Oj.
Ja. Och det jag ska säga, det var en gång jag spelade med en kille apropå min egen handikapp, som kom han upp till på tid där och skulle skaka hand och säga, nu ska jag ska lira med dig. Jag har varit trevligt, så jag har 36 i handikapp, men jag är mycket bättre. Vilket han inte var, han borde ha 54. Nej, men vår bana i Åkersberga, som jag rekommenderar alla som lyssnar på det här programmet att åka ut och spela, för det är en jättetrevlig och fin bana. Den är omslopad och blev felslopad enligt mitt sätt att säga. För går jag på en annan bana så spelar jag på mycket bättre siffror än vad jag gör på Åkersberg där jag spelar mest. Så att jag skulle gissa att min kapacitet ligger runt 19 ungefär.
Ja, men det är ju bra, tycker jag.
Det är jag fullt. Och det är det som är så kul med golf. Man spelar ju på sin handicap ofta. Ja. Så att det är kul. Och det är lite tävlingar där ute, mest på vår egen bana, klubbtävlingar alltså. Ja.
Sen har du ju en egen podcast med Mats Strandberg.
Just det, ja, det glömde jag. Vi kör lite lokalradio, sån här privatradio, en sportkrönika i veckan.
Ja, det blir kul att sitta.
Ja, det är jätteroligt.
Du och Mats jobbar ju 20 år ihop, där, 21 år ihop.
Ja, helt rätt.
På Sveriges Radio.
Ja. Vi gör den där, det är kul.
Det här programmet kan man göra reklam för. Så kan du puffa, var kan vi höra det någonstans? Vad heter det?
Ja, det är men du vet, det är olika såna här små, alltså Radio Riks i Tranås och i Karlstad och det är Örebro.
Så man vet inte riktigt.
Ja, jag kommer inte ihåg. Man vet. Det är Mats som sköter administrativa. Så att, ja, vi bara träffas en gång i veckan, och så gör vi 12 minuter ungefär.
Men Strandberg har sagt att akten, det var någon som hade frågat honom på radiohuset, vad den viktigaste egenskapen är för att bli en bra kommentator och referent. Och Mats Strandberg har sagt, ja, den absolut viktigaste egenskapen, det är att ha en skruvlös. vad är den absolut viktigaste egenskapen? För att liksom, för det handlar ju om glädje och tycker att det är kul. Ny match som vi var inne på.
Ja, det kanske ligger något i det där faktiskt. Jag har aldrig hört honom säga det. Det var bra, men ja, det är... vi kommer tillbaka där med förberedelserna faktiskt. Jag tror att det är det viktigaste, att man inte tänker. Och en annan sak som jag brukar säga till relativt nya som är med i den här branschen, att de första matcherna man gör är man ju oerhört spänd och lyckas bättre och bättre, och så kommer man till en nivå där det går ganska bra. Då är det farligast, då man tror man kan det här. Då är det som värst. För slappnar man av då och tänker jag skiter i att förbereda den här matchen, jag är så bra ändå, då är man körd. Då klarar man sig aldrig i längden alltså. Så det tycker jag är viktigt. Apropå det där med att Mats Strandberg skruven, det tycker jag var så himla skönt. Jag tror det var Bosse Karlsson, gamla domaren, som var väldigt skicklig domare. Jag frågade honom en gång,
domarbas nu,
just det. Frågade honom en gång, vilken är den bästa egenskap för att bli domare? För han var ju duktig. Och då tittade han på mig och sa, ja du, det är faktiskt ganska lätt. Det är att man måste se väldigt bra och höra väldigt dåligt. Det är ju perfekt.
Ja, innan vi avslutar, Lasse, jag vet att det är jättesvårt när jag frågar dig sådär rakt av, för då poppar ju upp de goda roliga minnena så där, det förstår jag också. Men så, någon god historia att bjuda oss på, från du har ju redan bjudit på många härliga historier.
Det är så svårt, alltså det är som du säger, alltså när du har gått så kommer jag komma ihåg då.
Är det någonting vi har glömt då, så här i slutet på podden, förutom att det var ett väldigt trevligt samtal och tiden har
säkert
rusat iväg här?
Jag har säkert glömt 40 år idrottsminnen, det är ju fasken inte så lätt att vaska fram allting. Sen 42 år jobbar jag faktiskt
42 år?
Ja, kött på varje ställe.
Ja. TV och radio är vitt skilda ting. Radion kan ju, som säger, du kan ju komma undan med att säga fel om inte tittarna tittar på TV samtidigt. Men ändå så är det ju, du är ju matchen i radio. Hur skulle du, utan en bra referens så är ju radiomatchen värdelös.
Ja.
En TV-match funkar ju bra med en usel kommentator, det går ju stänga av ljudet. Men hur skulle du beskriva skillnaden, vad var svårigheten, tycker du, att byta från radio till TV? För det är intressant.
Ja, alltså... Där är det faktiskt väldigt intressant. Det är av två skäl. Alltså, kommer du ihåg i början av TV:s historia hur många skribenter och åsikter som sa stäng av TV-ljudet, lyssna på radion. Men en TV-reporter som refererade som Radiosporten gjorde på den tiden, han var värdelös. Så det var ju ett otroligt konstigt resonemang det där, att man skulle inte på TV skulle man inte göra som radio, men på radion skulle man lyssna om man ville ha TV-bilder. Så att det alltså, men ja, det är ju så tycker jag, att det viktigaste skillnaden, det är att i radion så är det väldigt viktigt att beskriva skeendet och var på planen. Alltså, man är 5 meter utanför straffområdet, han slår in en vänsterhörna, rusar 11 meter från målet, kommer centern och han nickar i mål. I TV ser ju för fan att han är på högerkanten eller vänsterkant. Det tycker jag, det tog en tid innan jag själv förstod, vilket jag tycker fortfarande för många gör. Han är på högerkanten, det ser jag väl för fan. Jag ser ju att han, utan jag tycker man ska försöka förklara lite grann kanske vad som inte man ser. Alltså, nu är en kille, det går inte, det här är ju inte generellt. Hoppas han ser killen på vänsterkanten som är helt fri, kan man ju säga. Så det är inte alltid, för TV-tittarna följer ju också bollen. Och det är väl det som jag tycker är största skillnaden mellan radio och TV. Men däremot är det ju jäkligt kul att göra radio.
Alltså, ja, du är ju i matchen.
Ja,
utan dig så skulle ingen lyssna ju.
Nej, det var kanske lite roligare. Kanske, men det beror på lite vilken match det är. Alltså göra som jag gjorde AIK mot Barcelona då, Novakovic lobbar in den där bollen i målet och domaren som Baxter som fucking
Champions League, this is the fucking Champions League.
Det där var ju, det glömde vi när vi sa stora matcher. Och AIK på Wembley när
Arsenal.
Ja, då ledde de och så slänger de in Henri och vem den andra var. Och så vänder de matchen. Kano kanske.
Kanske var.
Och vänder matchen. AIK ledde på Wembley. Men det är en liten grej som jag kan anekdot om vi säger. Alltså jag har ju redan erkänt att jag är AIK-are som de flesta i världen. Och en gång, och där har ju varit en fråga, hur kan du referera AIK när du är AIK? Men det är ju inte väldigt få som har vetat genom åren att jag är AIK så att säga, sedan under min arbetsperiod. En gång fick jag ett telefonsamtal från Svenska Dagbladets redaktion. Och den mycket fina redaktören Leif Myran Ekstig ringde mig och frågade: hörru du, nu är det så här sant. På vår redaktion har vi slagit vad om du är AIK eller djurgårdare. Och bara den grejen tänkte jag när han ringde, sa det var ju hedrande att de inte förstår något av det. Och då berättade jag ju för honom att jag var AIK. Det var fan, vi trodde, de flesta trodde det var djurgårdare. Och det beror nog kanske lite på att när man älskar den agar man. Även om det inte gäller min fru. Så man är kanske lite mer kritisk. Men aldrig någon har anklagat mig för att vara partisk, varken eller hatat Djurgården, vilket jag absolut inte gör heller. Det är en sån där.
Men du kan behålla känslan alltså, för jag hejar ju på ett lag när jag växte upp, men idag är jag ju väldigt utsuddad. Jag hejar på det laget som spelar bäst. Ja, nej, därför att de ger mig en underhållning. Det är mer en trevligare arbetsdag.
Men du har ett lag i ditt hjärta.
Det har jag, men inte så att jag tänker på liksom hit och dit så mycket, utan det är mer, det är klart att du fastnar för idrotten när du har ett lag, men jag kan inte få den här känslan så att jag inte, som Tommy Engström till exempel beskrev här i podden, han går vilse, är nervös när Djurgården ska spela.
Det finns inte i min värld.
Jag är så glad i England till exempel, då säger jag att jag håller på Ipswich Town, och det tar ju, för det gör jag ju, jag hejar på dem när de var bra, va? Folk vill ju höra Arsenal,
ja, men du säger,
då tar jag bort allting, för går Arsenal igenom säsongen obesegrade, då är jag jäkla Arsenal-kommentator. Vinner United, serien överlägset, då är jag United-kommentator. Men det är den vanligaste frågan, vilka hejar du på?
Det är sant.
Det måste vara för dig med.
Men det var faktiskt inte så mycket under min arbetsperiod. Jag kan inte minnas att så många frågade det. Men det var ju det jag var inne på, det här med matchen Arsenal och Barcelona. Det var ju jättekul att få referera AIK i de matcherna.
Då fick du heja, då får man ju heja lite grann. Med landslaget får du heja lite grann.
Exakt.
Lite grann, inte för mycket.
Nej. Man får inte bli för kommunistisk. Men alltså, det är mycket lättare de matcherna. Och behöver man inte vara neutral helt enkelt. Så det är stora grejer.
Ja. Hur går det för Lidingö då? Ska det vara någon match ikväll eller?
Nej, igår slog de Spife i Södertälje. Det var stort. Ja, Spife. Den första matchen Spife förlorade i den så kallade alltrean. Så det var kul. De gjorde segermålet 3 minuter före slutet ungefär. Ja, kul.
Hur ser du på hockeyns utveckling? Jag pratade med Tommy Bostedt här för tiden.
Stockholmshockeyn är ju...
Finns inga ishallar och det är ett ekonomiskt problem, så att det är ingen arbetarsport längre, utan det är medelklasssport.
Ja, vadå? Hockeyklubbar kostar 2000 spänn. Idiotisk. Där har jag definitivt, man skulle förbjuda kompositklubbor upp till en viss ålder, och inga klubbor skulle få vara böjda. Därför att de lär sig ju inte slå en backhandpassning med de här vinklade och bladen som inte går. Det skulle man förbjuda, tycker jag, till en viss ålder. Jag kan inte säga vilken. Och att få in en... Tänk dig en mamma, ensamstående, 2 barn som spelar hockey. Och de, alltså skridskor kan du ju ärva, men de slits ju. Du kan ju inte ha... Alltså, en spelare som spelar många matcher har inte skridskorna med en säsong. Fötterna växer, skridskorna blir sämre. Det är för dyrt. Det är alldeles för dyrt. Och för att få in våra invandrare i hockeyn, det är ju tufft. Alltså, om socialbidraget ska gå till griller, då får man avstå maten. Och det gör man ju inte.
Nej.
Så det är svårt.
Ja, det är också en fråga att integrera dem. För att de är vi ju inte heller det naturliga i hockeyintresset, utan de är vi ju kanske från föräldrarna fotbollsintresset.
Ja, visst. Ja.
Men det där är kanske den stora återväxten i svensk ishockey ändå ligger.
Ja, visst. Nej, men alltså, så länge det är så dyrt så... Och kommunerna... Ska vi säga, i Stockholm motarbetar ju idrotten till stor del, tycker jag. Så att, och Skatteverket som tycker att man, om en klubb hyr isen billigare än det egentligen är sant, då ska de straffas för det. Det är ju inte klokt alltså. Jag kan inte förstå hur folk kan bli så jäkla förbannat om de här direktörerna på SCA som ska flyga till London i sitt privatjet, och det är 15 platser i planet. Om någon följer med det planet extra, varför ska de behöva skatta för det? Jag menar, att planet ska flyga den vägen, vad spelar det för roll? Jag är inte avundsjuk om någon tar med sin kompis och åker till London när planet ändå ska åka dit. Och en sjuksköterska på Karolinska som bor utanför stan och måste ta bilen dit. Och så säger Karolinska, här kan du parkera. Då får hon inte det gratis, utan då ska hon skatta för det. För att hon har en förmån att parkera.
Du kanske ska in i politiken, Lasse.
Ja, för fasken. Ja. Då skulle det ryka en och annan cykelbana, det kan jag säga.
Cyklisterna är arga på också. Ja,
därför de cyklar ju mot enkelriktade utan att på något sätt
ha någon hänsyn. Och så har de musik som hör och ser, hör ingenting heller. Nej.
Och så den här, har man äntligen fått den här leden som har gått från Värtan ut till universitetet här. Så massor av bilar från Finlandsfärgerna kommer och gör Vallalavägen farbar. Vad gör man då? Man gör en bussfil där det går två bussar i halvtimmen som gör att det blir stopp i alla fall på Värtavägen. Idioter.
Alltså det har ju mycket att göra.
Bilpartiet.
Politiken styr upp kommentatorerna.
Jag har varit med politiskt.
Vilket parti då?
Idrotts- och trivselpartiet på universitetet.
Jaha, okej. Okay. Det kanske är dags att starta upp det partiet.
Ja, det skulle, bättre idrott i stockholmarna och mindre cykelbanor.
Själv ska ut och spatsera det vackra vädret på Kungliga Djurgården idag kanske?
Ja, det brukar jag göra lite då. Det är lite för lite faktiskt. Jag brukar åka skidor, men...
Vad gör du då? I Liljanskogen eller vad?
Ja, oftast där ute. Ja. Det är så tråkigt att åka på Gärdet, det är så platt och runt. Alltså inte för att backarna behövs, men det är inga träd och inga fåglar som kvittrar.
Ja. Har du någon kontakt med dina... Ankan vet jag att ha kontakt med...
Nej, inte så mycket av Mats då med de här pöddlarna. Tommy, jag hörs på telefon då och då.
Ja, ni bor ju nära varandra.
Ja, allt är relativt.
Ja, precis. På hur långt man gillar att gå, men det är samma stadsdel i alla fall.
Visst. Ja, det är väl de.
Tack Lasse, om vi inte har något att tillägga nu.
Det har jag säkert, men jag har glömt det.
Ja, jag har inte stängt av mikrofonen ännu, så dyker upp då så har du chansen.
Ja, jag har glömt det.
Tack snälla.
Tack själv.
Tack. Tack så mycket för att du lyssnade. Om du vill ha reda på vem som blir nästa veckas gäst eller har synpunkter eller andra spörsmål, så går det bra att komma i kontakt med mig via hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter eller Twitter niklas_holmgren. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.